Vi förenas i bön för vårt studium. Kära Herre och frälsare, du är vår blickpunkt både den här tiden på kyrkåren när vi nu är i passionstiden och ser dig som vår ställföreträdare på väg mot korsdöd, men också mot uppståndelsen. Nu får vi hälsa dig välkommen att vara med här och att via med din ande förklara det som apostlarna undervisa där i Jerusalem efter pingsten, där i urförsamlingen. Så att det budskapet skulle bli också för oss till ett levande budskap, till en undervisning som ger oss liv för denna tid. Och framförallt liv för evigheten, livet med dig som inte tar slut. Vi behöver dig, Herre. Vi är syndare, vi är svaga. Men du, Herre, har kraften. Och kraften, den vill du ge oss i ditt ord. Det tackar vi dig för idag. Och lämnar denna stund i dina goda händer. Och så får vi be. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi slutade förra gången med 12:e versen i 4:e kapitlet. Den vers som är så stark när det gäller kristendom, den kristna trons exklusivitet, det är att den kristna tron är den enda vägen till Gud. Det är en parallell utsaga till det att Jesus sa, jag är vägen, sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig. Här sa Petrus, hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Det här är höjdpunkten i den predikan som Petrus håller spontant när folket har samlats omkring dem och med sina ledare, överste prästerna, hela stora rådet, när de frågar dem vad de gör, det här tecknen, alltså det här botandet av den lame mannen som det var frågan om, vilken kraft gör de det här? Och då håller Petrus en förklaring. Nu ska vi sen se vad som följer. När de såg hur frimodiga Petrus och Johannes var och märkte att de var olärda män ur folket, blev de förvånade. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit tillsammans med Jesus. Och när de såg mannen som hade blivit botad stå där tillsammans med dem, blev de svarslösa. De befallde dem att lämna rådssalen och överlade med varandra. Det var alltså stora rådet som gav det här vittnesbördet om hur frimodiga de var. Och hur de märkte att de inte var sådana som hade gått till rabbinernas skola. De var inte betrodda med att vara skriftlärda med läraransvar. Utan de var människor från det vanliga folket. Och så blev de desto mer förvånade hur de kunde göra så. Men det är en viktig liten detalj som Lukas lägger till här. Men så kände de igen dem och kom ihåg att de hade varit med Jesus. Där var förklaringen. De hade varit med Jesus. Därifrån fick de sin frimodighet. Därifrån kommer kraften. Sen ser de också den här mannen som är där med dem. Han har tydligen följt med dem hela tiden. Och han hade också... han kom också att följa med dem här efter det här. Sannolikt en av lärjungarna. Och de såg att han stod där tillsammans med dem och var helt frisk. Och så blev de alldeles svarslösa. Det var stor förlägenhet. Nu skulle det enda riktiga ha varit att bekänna sin orättfärdighet när de tog livet av Jesus. De skulle kunna säga nu att vi gjorde nog ett misstag. Det där att de hade korsfäst Jesus. Det trodde de ju var en Guds goda gärning. Och nu får de här en undervisning om att de själva verket var precis emot Gud. Och det kommer ännu starkare fram. De måste överlägga sinsemellan nu här. Det var så pass knepigt att de inte kunde börja avgöra det så där på momangen. Och så sa de, vad ska vi göra med de här människorna? Att ett märkligt tecken har skett genom dem. Det står klart för alla som bor i Jerusalem och det kan vi inte förneka. Vad ska vi göra med dem? De borde ju bara ha konstaterat att nu är det Gud som har sänt de här människorna dit. Så skulle de ha tagit emot dem som Guds sändebud och lyssnat till dem och trott på deras budskap. Men det kan de ju inte tänka sig. Det går inte. De hade inget alternativ om de ville behålla sin auktoritet. De hade ju redan gjort så mycket att det inte gick att vända. Det som de kunde sätta upp emot dem var makt. Och den använde de. De skulle tysta ner apostlarna. Och så säger de, för att detta inte ska spridas vidare bland folket, så låt oss varna dem för att i fortsättningen tala till någon människa i det namnet. De kunde inte ana vilken kraft som fanns i det namnet. De trodde att det bara gick att säga, nu håller ni tyst. Och sen så är det klart i och med det. De trodde att det gick att förbjuda apostlarna att gå tvärt emot den befallning som Jesus hade gett dem. Och att inte använda namnet Jesus. Det var meningen att man skulle tiga ihjäl det hela. Det finns en sån här, ett uttryckssätt som lyder, det som inte syns, det finns inte. Det vill säga, genom att nonchalera, genom att tiga, tysta ner människor som är obekväma eller som man inte vill ha någonting att göra med, så kan man ge det intryck av att den människan finns inte. Eller det som det där tråkiga, det där obehagliga som förs fram, det vill man inte veta om därför att man har tystat ner det. Och då finns det inte. Det är lite samma principer också som reklammänniskorna använder. Du ska synas för att du ska finnas till. Syns du inte i reklamvärlden så finns du inte. Ja, vad gör de? Jo, de kallade in dem och förbjöd dem att överhuvudtaget tala eller undervisa i Jesu namn. Det här var en väldigt sträng order. De förbjöd dem. Det var stora rådet. De hade ju makt att straffa dem. De hade makt till och med att be romarna döda dem. På samma sätt som de bad romarna döda Jesus. Så man kan säga så här att nu börjar den kristendomens olagliga tid. Nu blev kristendomen olaglig. Man kanske kunde tänka sig så här. De säger åt dem, de får inte undervisa eller tala i det namnet. Men vad ni tänker och tror i era hjärtan, det lägger vi inte oss i. Känner ni igen det här? Tankegångarna. Det kommer påbud lite då och då. Ni får tänka och tro, det är trosfrihet. Var och en får tänka och tro som man vill. Men gå inte och propagera för din tro. Det som strider emot det allmänna den allmänna kutymen, det politiskt korrekta, det som kyrkomötet har bestämt eller någonting annat sådant. Propagera inte för det. Det är det som är fel. Nu kom förbud här att göra propaganda. Även om det inte var något direkt förbud att tro i hjärtat. Men att tala om namnet och undervisa i Jesu namn, det var förbjudet. Men om de skulle ha lytt det där så skulle de ha trotsat Jesu missionsbefallning. De stod mellan två eldar här nu. Dels den maktpåliggande befallning som Jesus gav dem. Gå ut i hela världen och gör alla folk till lärjungar. Döpande dem och undervis, lärande dem. Det var ju uttryckligen befallning att lära. Hur skulle de ha kunnat lyssna på stora rådet? Låta dem tysta ner sig. Det var ju omöjligt. Nu får vi höra vad apostlarna säger. Petrus och Johannes svarade dem: döm själva om det är rätt inför Gud att lyda er och inte Gud. Vi för vår del kan inte tiga med vad vi har sett och hört. Döm själva. Det här var någonting helt nytt, för att stora rådet var domstol. Det var de som dömde. Nu kommer de här olärda männen och säger åt dem: ja, döm själva om det här är rätt. Det vill säga, ni tror att ni talar i Guds namn. Om vi talar i Guds namn, så är det med en annan auktoritet än den som ni dömer med. Döm själva. Är det rätt att lyda Gud? Är det rätt att gå emot Gud och lyda människor? Rådsherrarna borde rimligtvis ha kunnat säga som svar, fast det inte står här: självklart så är det viktigaste att ni lyder Gud. Det var ju Guds representanter där i Jerusalem. De officiella representanterna. Och de om några borde ha sagt: vi dömer så att det som Gud befaller, det måste ni göra. Apostlarna vädjar på sätt och vis till dem här att de ska säga nu hur det är, om det är rätt att tala i Guds namn, att lyda Gud. Eller att är det rätt att lyda er och inte Gud? Det blir väldigt drastiskt det här. De har själva hört Messias. De har bevittnat hans uppståndelse. Kan de vara tysta med det som de har sett och hört? Nej, vi kan för vår del inte tiga med vad vi har sett och hört. För det skulle vara att förneka honom. Det var en tid när Petrus förnekade Jesus. Men han fick lära sig en läxa. Han ångrade sig bittert och han togs till nåder och han gav sitt uppdrag att bli en herde för Jesu får. Nu är den tiden förbi när han förnekar. Han skulle ha förnekat sin mästare om han skulle ha varit lydig mot rådsherrarna här. Det här är en viktig princip för reglering av relationerna mellan kyrka och stat. En viktig princip för allt vad som sker i dagens samhälle. Har Gud talat får människan inte gå emot det. Ingen, varken staten, statsmakten eller media eller någon annan som representerar det politiskt korrekta i samhället, har någon myndighet att gå emot Guds ord. Har Gud talat så tiger vi och så gör vi det. Då säger vi inte emot. Kyrkan ska vara trogen mot statlig myndighet om denna myndighet inte sätter sig upp mot Guds ord, utan är en god tjänare. Ja, det heter ju att vi ska vara lydiga all överhet. Men det finns en gräns. När överheten sätter sig emot Guds ord så måste vi vägra lyda. Och det där är ett kännetecken som leder till svårigheter i förföljelsetider. Och vi börjar delvis komma in i de tiderna idag. Motsvarande situation. när myndigheter går emot det som Gud har förordnat. Då vet vi vad som gäller. Det kommer längre fram i vers 29 så kommer det ännu stark. Nej, det var inte här, det var jag kommer ihåg bara vers 29, det var 4:29. Nej. 5:29, förlåt mig. 5:29, för det var numret jag kom ihåg. Man måste lyda Gud mer än människor. Och det är samma sak som här. Nåja, vad händer sen? Då hotade de män en gång och ledde dem sedan gå, eftersom de för folkets skull inte kunde finna något lämpligt sätt att straffa dem. Ty alla prisade Gud inför det som hade hänt. Mannen som hade blivit botad genom detta tecken var nämligen över 40 år. Att förbjuda apostlarna att undervisa var det enda medel de hade att ta till. De kunde inte straffa dem för att de skulle ha fått folket emot sig. De hade lyckats få folket med sig när det gällde att få Jesus till korset. De hade uppviglat folket så att de ropade korsfäst, korsfäst. Nu lyckades det inte. Nu hade den stora massan sett det här undret som skedde. Den stora massan stod emot rådsherrarna här. Och det var naturligtvis beroende av folket och deras välvilja för att driva igenom någonting. Så de kunde inte hitta något lämpligt sätt att straffa. De skulle tappa ansikte om de skulle bestraffa apostlarna. Och kanske ännu mer, de skulle kanske ha fått en pöbel emot sig som skulle börja göra någonting. Men de hade misslyckats, fullständigt misslyckats. Och man kan nog gott säga här att apostlarna utgick med segern. Och det var Jesus, deras herre och messias, som hade segrat i uppståndelsens kraft. Då man säger att mannen som hade varit över 40 år, eller var över 40 år, så uttryckte det att han var välkänd. Och just det här att han hade varit lam sedan födelsen och att han hade levt så länge lam, det var ett vittnesbörd om vilken mäktig gärning som hade gjorts genom apostlarna. En gärning som mänsklig läkekonst inte kunde utföra. Nåja, det här är nu då en följd av vad som har hänt här när de hade botat sjuka och blivit förhörda. Här förmår myndigheterna ännu ingenting, men det kommer så småningom att börja vidta åtgärder som är ännu värre. Och det vet apostlarna, det vet den kristna hopen här. Och därför samlas de till bön. Och vi läser vidare från vers 23. Sedan de hade blivit frigivna gick de till sina egna och berättade allt vad överste prästerna och de äldste hade sagt till dem. Och så följer sedan en bön. Vi ska stoppa upp här vid den här versen först. Man kan ju fråga, de gick till sina egna, till de närmaste. Vilka var det? Det är ju här igen samma fråga som vi har mött tidigare. Vilka var det som talade i tungor? Vilka var det som predika? Och så vidare. Var det bara apostlarna? Var det alla lärjungarna, de 120 ungefär? Det kan ju knappast ha varit alla 3000 eller 5000 som de var vid det här laget. Det var Petrus och Johannes som hade blivit frigivna. Det var ju de som hade ställts inför stora rådet. Nu går det och berättar vad som hade sagts. Berättade allt. Det här handlar sannolikt om att de gick till den plats, kanske den övre sal där de hade brukat samlas tidigare. Det som det berättas om i första kapitlet. Och det var inte säkert att det var så väldigt många där, kanske några tiotal människor. Men det var åtminstone inte en stor skara vid templet. För det framgår av det följande att det här är en sluten grupp som agerar här. Det var nu en olaglig situation. Det var en förföljd kyrka som de ledde. Så vad händer? Jo, när de hörde det, alltså när lyssnarna, de som de omtalade här för, när de hörde det ropade de endräktigt till Gud och bad: Herre, du som har skapat himmel, jord och hav och allt som är i dem. Du har sagt genom den heliga ande som talade genom vår fader David, din tjänare: Varför upprörs hedningarna och tänker folken ut meningslösa planer? Jordens kungar träder upp och furstarna gaddar sig samman mot Herren och hans morde. Ja, de gaddade sig verkligen samman i denna stad mot din helige tjänare Jesus, som du har smort, Herodes och Pontius Pilatus, tillsammans med hedningarna och Israels stammar, för att utföra vad du i din makt och genom ditt beslut hade förutbestämt. Och nu, Herre, se hur de hotar oss och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, genom att du räcker ut din hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. Det var en mäktig bön. Man kan ju också undra om de ropar allihop på en gång här. Men det kommer de väl knappast det kan de väl knappast ha gjort, utan det var sannolikt genom någon av apostlarna, på samma sätt som den kristna församlingen talar genom sin pastor i gudstjänsten och som den kristna församlingen ger gensvar till genom gemensam bön och sång. Men det här skedde enräktigt. Det som Herren tilltalas med här är ett intressant ord. Det är nämligen despotes på grekiska, som vi också har i ett svenskt lånord, despot, som ju betyder en envåldshärskare. Det har ju en tråkig betydelse, despot. Det låter som en som har oinskränkt makt på ett negativt sätt, som utnyttjar sin härskarställning för att terrorisera och råda. Här använder man ett sånt uttryck för Herren. Det vill säga, man ger honom den rätten att han har all makt över dem, över jord och hav och allt som är i den. Det här ordet är inte lika negativt här i det här sammanhanget som vårt ord despot. Det motsvarar då närmast av Herre allsmäktig. Det här citatet som man anför här: genom den helige ande, genom vår fader David. Observera igen den här verbalinspirationen. Den helige ande har talat genom vår fader David. Det här är från psalm 2 i Saltaren. Och tittar ni på psalm 2 i Saltaren, står det inte att det är David som har skrivit den. Utan om det inte är så att folkbibeln har det, men jag tror inte det, utan det är en av de psalmer som traditionen brukar nog tillskriva David, men som man inte har någon belägg för i överskriften. Så att det här är i alla fall ett vittnesbörd om att det är David som har författat den här psalmen. Nu finns det också den möjligheten att det är uttalat genom i Davids psalmer, att man skulle kunna säga på det sättet, men att man kan nog se det som ett argument för att David är författare till psalm 2, fast det inte står att det är av David i den. Ja, hedningarna upprörs faktiskt nu här. Folken tänker ut meningslösa planer. Stora rådet är handlingsförlamat men upprörda. Och jordens kungar träder upp, även om de nu inte var kungar där, de här stora rådsmedlemmarna, så trädde de upp i alla fall med pondus. Och som furstar också, gadda sig samman mot Herren och hans smorde. Ja, de gadda sig verkligen samman mot din helige tjänare Jesus. Här nämns speciellt Herodes och Pontius Pilatus tillsammans med hedningarna och Israels stammar. Så att här avser den här saltartexten mera än de här rådsherrarna, stora rådet som hade gjort det här senaste. Här går man tillbaka och sträcker ut det till det som hände mot Jesus vid hans lidande. då var det faktiskt den furste Herodes, även om han var tetrark, fjärdedelsfurste över Galileen. Det berättas ju att han råkade vara i Jerusalem vid det tillfället och han ville se Jesus för han hade ju hört om honom. Och Pilatus, Pontius Pilatus nämns och har också blivit bevärdigad med ett omnämnande i den apostoliska trosbekännelsen. En bemärkt man. Han var romersk prokurator kunde man säga. Landshövding brukar ju sägas tidigare. Det var de som gaddade sig samman. Och det är ganska anmärkningsvärt för det står ju i lidandes historien att Herodes och Pilatus blev vänner från den dagen. Förut hade det rått ovänskap mellan dem. Men inför denna gemensamma motståndare så blev de vänner. De gaddade ihop sig mot Jesus. Jesus kallas helig tjänare. Det är då en klar kontrast mot det att Herodes och Pontius Pilatus bildar en front tillsammans med hedningarna, jordens kungar. De hade utfört vad Gud i sin makt och genom sitt beslut hade förutbestämt. Här igen en gång råkar vi på det här verkligt märkliga talesättet som och inte bara talesättet utan läran som ju också är beskriven i läran om utkårelsen att Gud beslutar saker och gör saker men låter ändå människorna ha ansvar för det. Att man inte lyder och lyssnar. Gud hade förutbestämt att Jesus skulle korsfästas och dödas och uppstå. Det hörde till Guds plan. Judarna gaddade sig samman med hedningarna Pontius Pilatus och verkställde den här domen. Det var Guds plan. Har de någonting, kan vi förebrå dem då? Kan vi säga det att de var orättfärdiga som gjorde det här? Om det var Gud som hade planerat och lät dem verkställa det, så kan vi inte fråga. Det var deras ondska som gjorde att de utförde det här. Men det ingick i Guds plan. Gud använde det här så att det tjänade exakt. Steg för steg blev det en del av hans frälsningsplan. Men vi kan inte säga det att judarna och Pilatus kan frånta sitt ansvar för vad de gjorde. Det var helt deras eget ansvar. Det var deras ondska, orättfärdighet som var grunden till vad de gjorde. Ja, och nu bad de till Herren att han skulle se till hur de hotar. Och vad är det som de ber om? Kanske vi skulle ha bett om att få bli befriade från de här prövningarna. Att vi skulle slippa de här plågoandarna och få predika fritt. Utan att behöva dras med sådana här problem. Nej, de ber om att Gud ska hjälpa sina tjänare att frimodigt predika hans ord. Precis det som Stora rådet hade förbjudit dem att göra. Stora rådet förbjöd dem att predika, att undervisa i Jesu namn. Och de ber om Guds hjälp att göra just det. Den här bönen är i enlighet med Guds vilja. Hjälp dina tjänare att predika, frimodigt predika ditt ord. Själva var de tjänare. Hjälp dina tjänare, i grundordet betyder det slavar. Hjälp dina slavar. Du har kallat oss till dina. Vi är dina helt och hållet som slavar är beroende av sin herre. Och sen ber de att de ska få frimodigt predika och genom att Gud räcker ut sin hand för att bota och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn. De vet att det som de kan göra, det gör Jesus. Det är han som gör det genom dem. Och de kan inte själva bestämma eller göra de här sakerna, utan de ber Gud verkställa det. Och varför är det så viktigt att göra det nu? Jo, därför att det är en brytningstid, det är en tid när det verkligen behövs särskilda manifestationer som visar att det är Gud som ingriper, precis så som det var med den lame mannen. Det är sånt som behövs. Hur skulle det annars nå ut till de här människorna? Det här var en del av den första tiden. Vi vet sen, vi kommer senare in på ställen i apostlagärningarna där apostlarna själva säger att nu sker det igen bland hedningarna sånt som under den första tiden skedde med oss. Det finns alldeles tydliga indikationer att det här skedde just här men inte sen senare. Åtminstone så blev det mindre, i mindre grad. Men det här är sånt som Gud hade lovat. De kommer ju ihåg Jesu ord, det som återges i Markus 16. Hur man ska kunna göra märkliga kraftgärningar. Dricka gift utan att det skadar en. Ta ormar i händerna utan att de biter en och så vidare. Sånt hände de här tiderna. Och sen då kommer den en manifestation i vers 31. När de hade slutat att be skakades platsen där de var samlade och de uppfylldes alla av den helige ande och predikade frimodigt Guds ord. Gud gav dem ett särskilt tecken. Nu manifesterar han igen sin makt med att han hörde deras böner och gav dem frimodighet att fortsätta. De hade bett om frimodighet. Gud visade här genom att stöta, ge en skakning åt det här huset, den här platsen. Vi vet inte om det var en vanlig jordbävning, det står ju inte så. När Jesus dog på korset, då kom en jordbävning och då står det så faktiskt i evangelien att en jordbävning skakade och klipporna sprack sönder. Men här står det inte att det var en jordbävning utan det var platsen som skakades. Och det är ju ungefär detsamma, men vi vet inte om det var något annat än vid det hus där de var. Om det var i närmaste kvarter eller om det var i hela Jerusalem. Men i alla fall så var det ett klart bevis åt dem som var samlade i bön där. Att det här var Guds manifestation. Gud svarade dem så som han svarade Mose på Sinai berg. Då han talar från berget ur blixtar och dunder med tordöns stämma. På det sättet att Israels barn blev rädda och sa åt Mose, du ska gå dit du, men vi vågar inte höra vad Gud talar. För det låter för farligt. Så nu var den här episoden avslutad. Och nu kommer vi till ett andra vittnesbörd av hur urförsamlingen levde, trodde, hade gemensamt allting. Vi har ju en gång tidigare sett ett första vittnesbörd av det från andra kapitlets 42 vers. Och i synnerhet 44, alla troende var tillsammans och hade allt gemensamt. Men nu kommer en ny sak från vers 32. Skaran av dem som trodde var ett hjärta och en själ, och ingen enda kallade något av det han ägde för sitt, utan de hade allt gemensamt. Med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. Vi ska stanna upp lite där och sen se på det här konkreta, hur det gick till. På samma sätt som denna första beskrivningen av urförsamlingens endräkt och enighet var som en fortsättning eller en uppföljning av den första pingstens händelser, så är den här andra manifestationen nu en fortsättning på de första trakasserierna. När Petrus och Johannes ställdes inför stora rådet och där de sen blev frisläppta med förbud att inte få tala. Det här var nu igen en sån där avgörande händelse. Och så kommer då vittnesbördet om vad som är följden. Blev det splittring? Blev det oro? Blev det var det en stor ängslan bland apostlarna? Tvärtom. De var ett hjärta och en själ. De hade allt gemensamt och med stor kraft frambar apostlarna vittnesbördet om Herren Jesu uppståndelse, och stor nåd var över alla. Det var verkligen ord som beskriver att det var en härlig tid. En härlig tid mitt i förbudstiden, där man rimligtvis borde ha varit orolig över att tala så att någon hörde och skulle börja ange en att gå till Stora rådet och berätta att nu predikade i alla fall. Det finns ingenting av det, utan det var kraftfullt, det var glädje. Man kan också konstatera att det fanns en enhet i urförsamlingen som det skulle vara härligt att få uppleva på nytt. Tänk att alla kristna skulle ha så här, ett hjärta och en själ, vara en själ och ha allt gemensamt. Inga motsättningar. Man undrar ju hur det i praktiken, hur lång tid en sån härlig situation egentligen kan vara, och vi vet inte egentligen hur länge den vara. Vi vet sen att när vi kommer till femte kapitlet, då möter vi ju problem. Då kommer vi till hycklare, Ananias och Safira, som visar att det var inget paradis. Det fanns en orm eller ormar i paradiset också. Men säkert var det här en ganska lång tid i alla fall, relativt lång tid. Tydligen fanns det en så stark manifestation av Guds ande och vittnesbördet om Jesus att kötsligheten, kötsliga lustar och tankar och avundsjuka och sådant blev tillbakahållet. Kraften som kom från Gud var tillräckligt stor för att hålla bort sådana här onda ting som förstör vår gemenskap och som vi så väl känner till i vårt eget kött. Nu fick man också en ny syn på ägodelarna, och det här kommer att leda till konkreta åtgärder. Man hade allt gemensamt, ingen kallade något av det han ägde för sitt. Det var allt annat än att man var avundsjuk, allt annat än att man ville behålla det bästa för sig själv. Det var en förmån att få dela med sig och få ge åt andra då man hade någonting själv. Man bevakade inte sin rätt och sin egendom. Det var nämligen Guds egendom, det som man hade. De hade fått den synen. Och det är ju samma sak idag. Det som vi har, det är Guds egendom. Vem av oss hade någonting med sig när vi kom hit till jorden? Inte annat än arv från föräldrarna som de hade skaffat. Men var det vårt eget? Nej, vi fick det. Helt gratis. Det är Guds gåvor. Har vi någonting så är det Guds gåvor. Det betyder att när vi funderar på vad vi kan unna oss och använda, så får vi fundera att vilka av de här Guds gåvorna har jag rätt att använda för min egen del? Och inte tvärtom som vi ofta tänker. Jag har mina tillgångar, jag har mina pengar. Hur mycket av dem vill Gud ha? Det rätta sättet att fråga. Allt det här är Guds, det som jag äger och har. Hur mycket av det har jag rätt att använda själv? Den urförsamlingen hade man inget själv. Man hade allt tillsammans. Det är en otrolig situation. Och så kommer då vittnesbördet, kan vi ännu säga, om att det var apostlarna som frambar vittnesbördet. Det är ju en bestyrkning av det att det var inte Kreti och Pleti som predikade, utan det var just apostlarna som predikade. Fast alla predikade på sitt sätt. För det är ju också omvittnat om den första kristna församlingen att vittnesbördet gick ut med dem som spreds ut genom förföljelser och på olika sätt. Var och en tog med sig vittnesbördet om Herren och delade med sig åt sina grannar, sina vänner och dem man träffar på. Alla var på det sättet predikanter. När det gäller det enskilda, vittnesbördet i sin familj, vittnesbördet i sin umgängeskrets. Men när det gäller den predikan som det står att man framförde, då var det apostlarna som predikade. Det var deras sak att vara de offentliga vittnena. De innehade det offentliga ämbetet, kunde vi säga, för att använda ett läromässigt uttryck som har präglats för den här saken. Och det var Herren Jesu uppståndelse som var i centrum. Och i och med det så kan vi också säga att uppståndelsens dag blev ju redan här firad. För judarna var sabbaten lördagen, från fredag kväll till lördag kväll, den dag som man helgar som vilodag, där man hade stränga bestämmelser om vad man fick göra. Men för de kristna blev det någonting till. Nu var det judekristna. De fortsatte alltså att iaktta sabbaten, åtminstone det som var väsentligt enligt Mose lag. Vi vet ju att Jesus också ifrågasatte en del av de äldste stadgar. Men de började dessutom fira gudstjänst på Herrens dag. Väldigt tidigt. Så man kan säga att redan nu hade man en högtid. Man hade påskhögtiden. På söndag morgon. Varje söndag morgon firar man påsk. Och sen ska vi då se de här konkreta följderna. Ingen av dem led någon nöd. Alla som hade jord eller hus sålde vad de ägde och bar fram vad de hade fått för den sålda egendomen. Och la ner betalningen för apostlarnas fötter. Och man delade ut åt var och en efter vad han behövde. Det fanns mycket nöd i det judiska folket. Det fanns tiggare som saknade den nödvändiga maten för dagen. Men det skulle ju inte vara så egentligen. Mose hade föreskrivit att man ska se till att de fattiga får bli försörjda. Men när det gällde de kristna så var det en automatik. Det var en sådan kärlek till varandra. Att man inte räknar någonting för sitt eget, så att man delar med sig. Och inte bara delar med sig av det man hade löst, utan man sålde sina fastigheter. Helt eller delvis. Det framgår inte tydligt att någon sålde bort allt på en gång. Mera sannolikt var det att de sålde bitar av sin egendom. Och så la man ner betalningen för apostlarnas fötter. Det verkar som om det ska ha funnits ordnat en någon slags podium eller någon plats där apostlarna hade sin kassa. Och så la man ner den här betalningen. Mycket troligt var det att man lade i samband med gudstjänsten. Och så förde apostlarna bok över det, ansvara för det. Och det här blev ju så småningom betungande. När de skulle se till då att man skulle dela ut till dem som inte hade, så att det skulle bli en rättvis fördelning bland alla dessa tusentals kristna, så blev det betungande så att man var tvungen att kalla särskilda diakoner som skulle sköta den här fördelningen av förnödenheterna som man hade gemensamt. Man litar alltså förbehållslöst på apostlarna. De förvaltade det här goda på ett rätt och kärleksfullt sätt. Och man hade inte ens en tanke på att det skulle vara någon annan som skulle göra det än apostlarna på den här tiden. Det var först senare man började fundera på att vi måste anställa särskilda människor för det här. Så kommer vi till en speciell. Josef som var levit och född på Cypern och som apostlarna kallade Barnabas, det betyder tröstens son, ägde också en åker. Den sålde han och bar fram pengarna och lade den för apostlarnas fötter. Den Josef var levit. Och han är då alltså, hör alltså till den speciellt utvalda skara som tjänar i templet. Och han var den sannolikt då en av de första av leviterna, kanske den allra första av leviterna som blev kristen. Vi har flera ställen i apostlagärningarna där denna Barnabas omnämns. Till exempel i 11:23 så står det att Barnabas förmanade lärjungarna. Och man har alltså förknippat förmaningen vid Barnabas för att Barnabas betyder tröstens son. Och den namnet nämns uttolkat här speciellt för att vi ska veta vad det betyder. Och tydligen var han en god tröstare och förmanare. Han följde sen med Paulus på hans första missionsresa som just gick till Cypern, över Cypern allra först. Så det berodde antagligen på att Barnabas ville hem till sin släkt för att berätta det glada budskapet för dem. Det står i Kolosserbrevet 4:10 att Markus, Johannes Markus, var Barnabas systerson. Men nej, det står att han var Barnabas kusin, förlåt, står det i folkbibeln. Men nu är det här ett ord som också kan betyda syster, son. Och en del menar därför att Barnabas hade en syster, och då skulle hon ha heta Maria, för Maria, Markus mor hette Maria, och att Markus då var hennes son. Så vi får lite så där introduktion till släktförhållandena också, lite här och var. Barnabas, han säljer alltså tydligen en åker. Det står att han ägde en åker. Det här är helt möjligt att han sålde den på en gång. Eller att han sålde all sin egendom på en gång. Den här åkern sålde han ju säkert på en gång. Och det att han nämns särskilt här och att han la fram pengarna för apostlarnas fötter, det tas fram som en kontrast mot det som kommer nu sen, i femte kapitlet. Där Ananias och Safira kommer som rak motpol mot denne Barnabas. Så vi går då lite in också på femte kapitlet. En man som hette Ananias sålde tillsammans med sin hustru Safira en egendom. Med sin hustrus vetskap tog han undan något av köpesumman och bar fram en del och la för apostlarnas fötter. Det står att de sålde en egendom. Det står inte att de sålde allt. Men i den här berättelsen är det en väldigt viktig detalj. Att det var bådas gemensamma beslut, överenskommelse, att de säljer och sen ger de bara en del av de här pengarna till apostlarna, för apostlarnas fötter. Han tog undan något av köpesumman, alltså för deras egen del. Här stämmer det inte med det som stod i förra kapitlet, att ingen räknar någonting som sitt eget. Ananias och Safira beslutar sig för att ta undan lite och hålla det som sitt eget. Och det som är det stora och viktiga här är att de försöker göra det i smyg. Den här berättelsen är en kontrast mot det föregående, och den är på sätt och vis väldigt skrämmande. Och den har likheter med berättelser som finns i Gamla testamentet. Det är speciellt tre som jag vill nämna i Gamla testamentet, tre händelser. Den första händelsen finns i tredje Mosebok 10, där Arons söner Nadab och Abihu sägs burit fram främmande eld. Alltså, de bar fram en eld som inte var tänd på rätt sätt, eller framburen på rätt sätt på altaret i templet, i vittnesbördeställt i tabernaklet. Och de straffades med att Gud dödade dem. Det här var en sån här manifestation av att handla inte emot Guds bud. Den andra händelsen är Akans stöld, när han tar av det till spillogivna, som omtalas i Josua 7. Då hände det ju det att Israel får ge sig. De faller i strid för fienderna. Det har inte hänt förr. Och så börjar man ta reda på varför det här hände. Och så drar man lott mellan stammarna, klaner, familjer och till sist i familjen. Och så faller lottarna så att det är Akan som utväljs. Och så bekänner han, eller så kommer det fram att han tog av det som Gud hade krävt att de ska förstöra av kananéernas egendom. Gud ville inte att det skulle vara kvar detta onda som kananéerna hade, utan det ska förstöras. Likaså människorna skulle utrotas, vilket ju idag är någonting som man använder väldigt hårda ord och begabbar emot. Det här var Guds sätt att se till att Israels barn skulle bevaras heliga, avskilda från folket dit de kom. De skulle ta livet av de folk dit de kom för att inte blandas med dem. De gjorde inte. Det var andra gånger också som de inte lydde Guds bud. De tyckte, de visste bättre själva. Så gjorde Saul också. Därför blev han förkastad. Denne Akan, han dog på fläcken. Och sen ett tredje fallet, det är när, man är på väg med förbundsarken enligt andra Samuelsboken 6, så lastar man förbundsarken på en kärra som dras av åsnor, av oxar. Men Gud hade befallt att man skulle bära förbundsarken i stänger. De skulle inte lastas på en kärra. De gjorde emot Guds vilja. Så snavar oxarna. Och så, för att inte förbundsarken skulle ramla i marken, så tar Ussa tag i arken för att hålla den på plats. Så blir han straffad med döden, dödsstraff, omedelbart för det här. Mycket märklig händelse. Gud manifesterar alltså vad det, hur det går när man är olydig och inte gör så som han har befallt. Nu kommer det en likadan manifestation här i det här kapitlet. Vi ska läsa vidare. Ja, vi kan säga att den här avtalet som de gör, det beror på att de vill ha större ära för sin donation än vad de är berättigade till. De är berättigade till den ära som kommer av de pengar de ger, men de vill ha äran av att ha gett allt, vilket de inte har gjort. De kanske väntar sig nu tacksamma ord av apostlarna. Men vad säger Petrus? Ananias, varför har Satan uppfyllt ditt hjärta så att du ljög mot den helige ande och tog undan en del av pengarna för jorden? Var inte egendomen din så länge du hade den kvar? Och när den var såld, var inte pengarna dina? Varför har du i ditt hjärta bestämt dig för att göra något sådant? Du har ljugit inte bara för människor, utan för Gud. Ja, Ananias och Safira blev frestade, och de motstod inte frestelsen, de föll. De lät sig lockas till en lögn för att få leva ett lite bättre liv, framstå i en bättre dagar i apostlarnas ögon. Jesus hade inte längre makten i deras liv, och då kom djävulen in. Så det här är ett vittnesbörd om att de var inte rättsinniga. De hade inte ett rätt hjärta inför Gud. De var inte egentligen troende, de var hycklare som låtsades vara kristna. Det fanns sådana redan på den här tiden. Du ljög mot den heliga ande. Lägg märke till att i nästa vers så säger Petrus, du har ljugit för Gud. Så den heliga ande jämställs med Gud. Det här är ett av de starkaste ställen i Nya testamentet där den heliga ande verkligen personifieras som Gud, en person i gudomen. De skulle mycket väl ha kunnat behålla sina pengar. Pengarna var deras. De skulle ha sagt, nu kommer vi med hälften av de pengar som vi har sålt. De hade full rätt att behålla hälften, eller en fjärdedel, eller två tredjedelar, eller hur mycket de ville. Det var ju deras. De fick ge frivilligt. Det som var fel var att de påstod att de gav allt. De gav sken av att de hade gett allt. Dessutom kom överens om det. Det var en överlagd synd. Det var inte en svaghetssynd. En ingivelse. En frestelse som ledde dem i ett ögonblick till att förivra sig. Utan de var förhärdade syndare. Man kan lite jämföra det här med att när ett barn försöker pröva föräldrarna med att hur långt kan man gå. Då föräldrarna säger det där får du inte ta i, så då går barnet och sträcker ut händerna och tittar på föräldrarna. Vad händer? Vad händer om jag gör det? Det är lite av samma sak här, att de försöker liksom pröva att har Gud verkligen menat så där allvarligt här med det han säger. Men det blev allvarligt för dem. När Ananias hörde de orden föll han ner och dog, och stor fruktan kom över alla som hörde det. De yngre männen kom och svepte honom, bar bort och begravde honom. Han föll ner på en gång och dog. Det var inte Petrus som utfärdade dödsdomen. Det står inte att Petrus säger åt honom, du ska dö. Det här var ett vittnesbörd om att det var Gud som ingrep. Det var Guds handlande på en gång. Sen det här att man då begravde honom på en gång, det var en judisk tradition. Och det låter ju lite märkligt för oss här. Man skulle kanske ha tänkt att var är hans hustru? Nu har han dött här. Gå och hämta hans hustru, nu behöver hon ju vara med här, nu ska vi bära ut honom och begrava honom. Hon är borta. De yngre männen bär ut honom som det var sed, och de gör det direkt. Var det månne så att det var också ett apostoliskt påbud att de ska göra så för att pröva också Safira här? Eller var det så att det hörde till den tidens sed att göra det faktiskt på det här sättet? Det är lite svårt att tänka, för att vanligtvis så brukar det ju vara så att de ska begravas innan aftonen. Om det har skett sent skulle de begravas tidigt nästa dag. Men att det skedde så här på en gång direkt utan att hustrun visste det. Och var var hon då? Varför var hon inte med här? Det vet vi inte heller. Lukas har inte berättat det. Det hörde inte det väsentliga. Det här är den helige andes ledning i den här saken för att manifestera det här allvarliga. Omkring 3 timmar senare kom hans hustru in utan att veta vad som hade hänt, säger Lukas uttryckligen. Petrus frågade henne, säg mig, sålde ni jorden för det beloppet? Hon svarade, ja, för så mycket. Exakt så mycket. Petrus testar henne. Hon avslöjar sig direkt. Petrus sa till henne, varför har ni kommit överens om att fresta Herrens ande? Se, de män som har begravt din man står vid dörren och de ska också bära bort dig. Och plötsligt föll hon ned död vid hans fötter. När de unga männen kom in fann de henne död och de bar bort och begravde henne bredvid hennes man. Och stor fruktan kom över hela församlingen och över alla som hörde detta. Ja, det var igen Herrens ande som var objekt för den här lögnen. Ni har lurat Herrens ande. Gud själv. Om nu inget skulle ha hänt här och de skulle ha fått göra på det här sättet, så skulle församlingen ha trott att man får göra lite hur som helst. Det är inte så noga. Gud manifesterar sin helighet på det här märkliga sättet. Och så dör hon. Och nu är det Petrus som utfärdar dödsdomen. De ska också bära bort dig. Det här har ingen naturlig förklaring. Man kan ju förstås säga att hon dog av hjärtslag eller någonting sånt. Men hur visste Petrus det? Det här är Gud som ingriper. Och Gud hade uppenbara för Petrus hur det ska gå. Och han profeterar. I den här sista versen så stor fruktan kom över hela församlingen. Så där är det första gången som Lukas nämner ordet församling eller ekklesia, det grekiska ordet som sen blir väldigt vanligt i breven. Jesus har använt det, men de mera obestämt när han talar om i Matteus 18 om kyrkotukten, säg det till församlingen. I hebreiskan var det ett ord som betecknar en samling, en officiell samling när man ska rådgöra eller för de som samlades till gudstjänst. Och det här ekklesia betyder utkalla, de som är kallade, och brukar betekna både den lokala församlingen och hela den världsvida kyrkan. Så det här är ett ord som introduceras här, och det kom en stor fruktan över dem. Och det här har vi orsak att tänka på, att inte pröva själva hur långt nära vi kan gå till kanten av den det förbud eller den order som Gud har gett oss, utan att vi lyssnar och fruktar Gud på ett sådant sätt att vi inte vill avvika från hans bud, utan vet att det bästa möjliga för oss är att vi håller oss till honom och får del av de välsignelser som han vill ge och dem som är hans, som fruktar honom. Och där får vi stanna idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var i begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.